Super Marki. Där är det borta och köpa ägg för Steinek. Han gick på Ica.
Ägg.
Han var borta i alla fall. Vilken drag.
Kan vi konstatera att det var en hel matkasse han fick ihop där, tror jag. Det var vilken straff. Wow, Malte Lundmark.
Och nu börjar målen ramla in, så det gäller att köra full pung.
Gör inte Samuelsson mål, då är det VM-guldet Finlands. Samuelsson. Missar! Finland vinner VM-guld i Riga. I och med att man tar det för första gången i historien.
Ja, det blev en dag senare, men nu är det ett plastpodd dags igen. Efter landslagshelg i Schweiz och i Malmö så kommer här ett specialavsnitt med mycket landslagssnack som fick det härliga namnet Kim Nilssons Håll käften turnering. Ni kommer att förstå varför lite senare. Micke Hill är gäst, även Andreas Lundmark och ibnytt.ses chefredaktör Jonathan Rudman. Hoppas att ni ska ha en trevlig lyssning. Det här är ett avsnitt då, lite speciellt med tanke på att det var speluppehåll i SSL. Men vi är tillbaka med ett nytt SSL-avsnitt redan nästa vecka. God lyssning och ha en trevlig dag.
Vi går rakt på det. Vi börjar med det som är väl den stora rubriken efter helgen. Det är ju det att Sverige förlora för första gången i historien mot Schweiz, så det kanske inte är det roligaste stället att börja på, men ja, det är ju det som blir den stora grejen. Vad säger du om den?
Ja, för det första så är det väl självklart att vi ska snacka om det, men om man ska vara ganska liksom, det har ju varit nära flera gånger innan och vi var ju illa ute i somras, så jag tycker kanske vi vill vinna varje match. Vi går för vinst i alla matcher, men Schweiz har ett riktigt bra lag, så det är svårt att bara gå in och förvänta sig att det ska vinnas matcher till höger och vänster. Vi fick en dålig start och fick jobba i uppförsbacke, och schweizarna är så pass bra nu så att de drar nytta av de misstagen. I somras när vi låg under med 5-2 så lyckades vi vända tillbaka och vinna matchen, men den här gången kom vi upp, när vi kom i fatt så lyckades de få tillbaka en tvåmålsledning vid varje tillfälle, och vi fick inte riktigt det där läget och liksom gå förbi dem.
Kollar vi till Finlands matchen då, andra sidan, så vann ju den ganska komfortabelt. Men de hade också väl liksom ni en del spelare borta, va? Visst var det så?
Ja, precis, och det tror jag att det gällde för alla lagen. Jag vet att schweizarna hade också några jobbar borta. Tim Brayard och Kevin Barry var ju inte med till exempel. Så att alla lagen kan nog ställa till manskapsmässigt med några andra konstellationer vad de hade den här gången.
Vilka var inte med i Finland? Savonen såg jag inte.
Savonen, Emilie Salin, Kotilainen var inte med. Det är väl de jag kommer på så här på rak arm.
Ja,
däremot så hade de ju Kåsonen och Janne Kukkola tillbaka som var borta tidigare under 2017.
Just ja. Mm. Ja, det är klart att det blir ju lite annat, men det är klart att ni hade ju borta en del spelare ni också.
Ja, exakt. Men så är det. Det är lika för alla, så det är ju liksom ingen faktor. Alla spelar ju med det laget som för dagen är det bästa.
Ja. Men vad är den stora grejen efter helgen förutom då Schweiz-grejen? Det är du som har varit där. Jag har ju varit i Malmö hela helgen, så att jag har inte sett så mycket.
Nej, men tittar man för vår del så kan man ju, det är ganska enkelt att säga, vi är liksom glada att vi vinner turneringen, men vi är inte speciellt nöjda med vårt spel i helgen, varken mer eller mindre, och det inkluderar även Finlandsmatchen. Vi tycker att vi inte riktigt kommer igång någonstans, tröga första perioder och så här. Sen har vi en styrka i laget som gör att vi kan vända och vinna checkmatchen när vi ligger under med 1-0 där. Och vi vinner, vi leder med 8-1 med några minuter kvar mot Finland, och det är klart, det är styrkebesked. Men mot schweizarna så vi hade inte det för dagen som krävdes för att komma förbi det. Jag tycker vi har moment och stunder i matchen som känns väldigt bra, men då sticker de upp och gör det där målet som gör att det blir en tvåmålsledning att spela på, och då är det ju tufft alltså. Det märktes väl också just där Schweiz, de har haft ett 3-dagarsläger veckan innan EFT. Och jag sticker nog inte ut hakan om jag säger att det var nog ganska mycket på fokus på hur de skulle möta Sverige på det här lägret. Med tanke på att den låg sist på söndagen och den schweiziska idrottsministern var på plats och så vidare. Så att de hade dukat för fest och de bjöd upp ordentligt.
Ja, det såg ut att vara en så här mysig och intim hall. Alltså att det var väldigt kompakt.
Ja, det kan man lugnt säga. Det kändes som läktaren var i båset. Om man ska överdriva. Det är ju lite skillnad mot att spela de här stora ishallarna. Så att det är jättekul för liksom, det blir ett helt annat tryck än att spela i en halvtom ishall.
Mm. Ja, nej, det blir ett annat tryck såklart när det blir så där pass nära. Men spelarmässigt då, vad fick du för svar på från de som testades eller de som var nya, om vi börjar med typ Jonathan Nilsson till exempel?
Ja, men Jonathan Nilsson spelade matchen mot Finland och Tjeckien och bidrar ju med det som man kan förvänta sig. Det är ju en ung kille som inte alls är prövad i det här sammanhanget innan, men gå in liksom och gnugga på och ha på fina framspelningar, har väl två assister men inte minst fel i en femma då, som bygger på att vi skulle gå ligga lite mer på kontring och sköter sig, ja, väl godkänd skulle jag säga liksom, visar att han har skills som håller för den här nivån. Behöver samla på sig mer erfarenhet och det kan man ju bara få genom att spela de här matcherna, så att det blir upp till mig att ge honom mer erfarenhet i sådana fall.
Mm. Övriga laget då, om man kollar till det, vilka var utropstecknen?
Ja, vi hade väl först och främst en debutant till som vi kan nämna, Gustav Fritzell.
Ja, Fritzell såklart.
Ja, precis, som spelade Tjeckien och Schweiz. Hade väl framförallt var ju en viktig del i den dag för dagen bästa femma mot Schweiz, just med sina två mål. De gör ju tre av våra fem mål i den matchen och är ju precis som jag sa en spelare som kan skapa lägen från lite andra håll än den traditionella sniperfickan ute på kanten. Han tar sig in i boxen och liksom hittar lägen på insidan som är svåra att försvara sig mot. Behövde väl en match för att komma in i det på lördag mot Tjeckien, men jag tycker han gör det väldigt bra mot Schweiz. Övriga spelare så tycker jag det vore jättekul om du följde upp Kim Nilsson-snacket, så att varsågod.
Om rekordet där då?
Ja, och att han trots allt gör fem mål.
Ja, exakt. Vi kan ju säga det för de som inte är med på vad vi menar då. Det är ju det att vi snackar om, ska Kim Nilsson vara i landslaget eller inte? Där Patrik Åhman var ganska kritisk till att han var det. Och du sa det att det är upp till Kim att bevisa det. Att så länge han bevisar sig i landslaget så är det liksom ingen, det är en icke-fråga. Men om vi kollar, du säger det att han gör fem mål. Han slår ju också, han går över 100 mål i landslaget om jag inte är helt fel. Utveckla då vad det är du ser av Kim på plats.
Men Kim har ju en spets framförallt offensivt. Han har kvalitet defensivt också, men det är som offensiv spelare som vi känner igen Kim. Och har lärt känna Kim under alla år att han är ju ett hot med sin teknik, med sin snabbhet, med sin räckvidd. Och det är ju det han visar även den här helgen. Han spelar från start mot Finland. Gör ju två mål i den matchen. Han börjar på bänken mot Tjeckien, kom in efter halva, jag tror han gör mål i första eller andra bytet. Han har en mot en tjeckisk back som med en stegisättning, så han lurar den här killen enormt och så bara stänker in den i krysset. Så han är ett riktigt världsklassnummer.
Ja, den har jag faktiskt sett. Det var precis. Någon som la upp en bild om att förnedringen eller någonting.
Ja, det får väl stå för andra, men det var ju väldigt, 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 väldigt snyggt av den. Och sen så gör han ju två mål, även att det inte räcker till vinst, så liksom han visar ju att han har den där spetsen som gör att han är aktuell för landslaget.
101 mål står han på nu då, om han har gjort fem, för han har gjort 96 inför, kolla upp här under.
Precis, ja men det stämmer, det är korrekt, och det är ju respekt en sån siffra.
Men om vi då följer upp det som du säger, betyder det att diskussionen med Kim Nilsson att han själv har satt punkt på den, eller om du får vidareutveckla det lite grann?
Nej, men det tror jag inte, och det ska inte vara punkt för diskussionen kring landslaget. Det är jättebra att det är debatt om vilka spelare som är med och som inte är med. Det tyder ju på att det finns ett jätteengagemang för vårt landslag. Och det är samma sak, hade folk suttit hemma och varit tysta och tyckte att ja, men det är ingen fara att vi förlorar den här matchen mot Schweiz, då är vi ju riktigt illa ute. Vi vill ju ha en debatt och ett engagemang kring landslaget, och det är ju ingen innanför landslaget större som är nöjda med sådana resultat, utan vi vill ju vinna, vi vill ju leda utveckling och så vidare och så vidare, så att jag lovar, vi kommer gnugga stenhårt framöver för att vi ska bli ännu bättre än vi var den här gången. Så på din fråga om debatten om Kim, jag tror säkert folk kommer ha synpunkter framöver också, och det, jag tycker det är välkommet.
Men var det från Kim? Det finns ju ett uttryck som heter håll käften byte på hockeyspråk. var det en håll käften turnering från Kim Nilsson då, med andra ord?
Ja, något åt det hållet. Vi ska inte dra för stora växlar heller, men visst, det fanns ju inslag som var lite åt det hållet i alla fall, och framförallt det var, vi skojade lite om det i båset faktiskt när han kom in mot Tjeckien och gör det här målet vi pratade om innan. Det var väl en ganska tydligt sånt byte i alla fall. Men det är bra. Det är en fråga som inte är bortstädad bara för att han gjorde bra ifrån sig i helgen, utan den är ju högst levande. Ingen snack om saken.
Hur snackar du med Kim om det här? Alltså, om just det här att folk tycker saker? För jag förstår ju att Kim får ju säkert höra det här också. Inte minst vi kan ju höra det i våras när jag och han pratade om det i det här mediet.
Ja, precis. Ja, vi kanske inte pratar så mycket om vad andra tycker, utan vi pratar mer om vad jag tycker och vad han själv tycker. Så att jo, vi snackar ju om det, och vi hade pratat om det innan. Det förra poddinslaget också, så att... Och vi följde upp det under förra veckan med, naturligtvis.
Jag
försöker ha en kontinuerlig dialog med spelarna överhuvudtaget just om diverse. Och det här är ju en stor fråga, såklart.
Hur reagerar Kim på det då?
Nej, men han förstår ju också att det finns frågetecken kring det. Men vi kan ju se liksom andra ligor. Skulle vi inte kunna ta ut... Om vi jämför Premier League med Allsvenskan i fotboll till exempel... Så det är ganska stor skillnad. Då ska vi inte ta ut spelare från Allsvenskan i fotboll. I sånt fall. Till fotbollslandslaget till exempel.
Ja, det gör vi nästan inte.
Ja, vi hade det med från Östersund senast, precis.
Ja, men jag sa det till Patrik Åhman. Han sa det, det är lika många som är med från Allsvenskan. Han drog exakt samma paralleller.
Ja, precis.
Och då sa eller jag, det är ju en spelare.
Precis, exakt. Eller Bundesliga 2 som det var förra året med Emil Forsberg.
Mm. Exactly.
Det är nog, jag vet att det är en större värld och en hårdare konkurrens, men jag tror inte man kan döma så bara för... Man måste titta på de enskilda fallen. Jag tror att det är det handlar om snarare. Men visst går det ner för mycket kvalitet, så är både jag och Kim medvetna om att det inte funkar. Och det är ju viktigt för honom att prestera när han är med landslaget. Och det tycker jag var skönt för honom framförallt, att han fick visa att han håller måttet fortfarande.
Mm. Vi kollar till de andra då som var intressanta, till exempel Karakosto Bredberg fick ju chansen i finkampen också. Vad får du ut av honom?
Ja, det är, jag tycker han följer upp finkampen på ett bra sätt. Han spelade just i den här femman som med Jonte Nilsson, som vi var inne på innan, som fick spela ett lite rakare spel med lite spelvändningar och sånt här.
Westlund, Svan, Mattias Samuelsson.
Och de gör det jättebra alltså. Och Kalle är ju en kille som definitivt har uppfyllt det här som jag har letat efter inför när jag klev in i den här rollen, att bredda underlaget för landslaget. Han är ju definitivt med konkurrensen och gör det väldigt, väldigt bra.
Mm. De som vi inte ser så ofta då, med tanke på att de inte spelar i Sverige, Johan Samuelsson, Rasmus Sundstedt, hur ser de ut?
Johan Samuelsson tycker jag var vår genomgående bästa spelare under helgen. Han hade ju strul med ett knä efter slutspelet. Stod därför över i våras och stod därför över EFT i Åbo. Märktes att han hämmades i somras fortfarande under World Games och inte riktigt kom upp på den nivån. Men nu tycker jag verkligen han drev laget på ett sätt som det bör för en första center och en lagkapten. Gör både mål och assist och... Ett hårt jobb i defensiven hela tiden och en faktor i båset där han liksom driver sin femma med hur vi ska spela och så här, så att jag tycker han gjorde väldigt bra ifrån sig. Rasmus också gör också bra ifrån sig, även att man ser att han spelar ett lag där han får spela center för tillfället och det är kanske lite ovant för honom att kliva ner på backen, men har ju kvaliteter med boll som är superintressant. Jag fick testa att spela point i vårt powerplay och gjorde det med framgång. Vårt powerplay var ju faktiskt ganska bra i helgen.
Vilka spelade där?
Ja, vi hade ju lite olika uppställningar, men vi hade ju en uppställning med Sundstedt som point, Galante Enström, Kim och Emil Johansson. Det var väl de vi körde mest och Sundstedt var ju väldigt duktig på att sätta tempot och liksom fördela bollarna på det aviga sättet som han kan med sin teknik, så att det gjorde han väldigt bra.
Men så, det är klart att jag hörde inte sista du sa, Galante, Enström, Kim, Rasmus och
Emil.
Helt okej PP det där.
Ja, det är helt okej och då blir det ju, får vi bara chansen att spela i powerplay så blir det ju mål. Så också den här gången. Och där, ja, jag vet inte om du hörde det, men Sundstedt var ju väldigt duktig på liksom att diktera tempot och fördela bollar, så att han gjorde bra ifrån sig. Sen skulle det väl kanske vara bra om man spelar back lite mer i klubblaget också, men det är upp till hans tränare att avgöra det.
Det är så. Men har du den dialog med tränaren också och säger det att jag skulle jättegärna se honom där, men det kanske, jag förstår att du inte får bestämma. Det.
Jag vet inte hur mycket jag ska gå in och peta i vilka platser killarna ska spela på. Det måste vara upp till klubbtränaren och styra, utan Rasmus är så pass rutinerad så han fixar det. Man såg lite i första matchen mot Finland att han hade lite tufft med positionsspelet, men återigen, rutinen gör att han hittar ju in i det efter ett tag, så att det var inte så att det var några större problem. Mm. Om vi ser till hela turneringen.
Hur funkar Galante då, om jag tänker på? Han är ju, jag pratade med honom förra veckan och då sa han ju det att han har inte riktigt varit i formen, att efter Champions Cup har det känts bättre och att skadan nu känns mycket bättre. Vad tycker du att du får ut av världens bästa innebandyspelare?
Ja, det är ju en målskytt återigen, och som man bara tror är en bra målskytt. Nu gör han ju 5 den här turneringen, och tillsammans med Kim är vår bästa målskytt. Men han bidrar ju alltid med ett hårt jobb. Tveklöst alltså. Han kämpar ju stenhårt utan boll, och när vi sätter press så är han den som går upp och kör i deras femma och så vidare. Men jag kände väl att vi fick inte riktigt ut allt av den femman idag, så vi, eller i söndags mot Schweiz, så vi delade faktiskt upp dem. Och det kan man ju fundera på varför, men det går inte heller förvänta sig att det ska liksom vara leverans varje gång. Mot finnarna på lördagen eller på fredagen så var de ju jättebra, så att jag tycker han ser bättre och bättre ut, definitivt, så kan vi väl summera det.
Jag läste någon rubrik någonstans där det stod att världstoppen är inte längre ett bestående av 4 lag. Jag antar att det har någonting med den här turneringen att efterspegla på, men var det du som sa det? Jag har bara sett rubriken i förbifarten.
Då får du repetera, världstoppen.
Det var någon som hade sagt att världstoppen innebandy är inte bara 4 lag just nu, och framförallt att det är jämnare i toppen. Jag har läst det någonstans, och då får du bara den informationen. Du får inget mer. Och så sen då får du
om det var jag som har sagt det så...
Nej, jag tror inte det var du. Men,
Jag skulle vilja säga att det är 4 lag som är världstoppen fortfarande, men att avstånden lagen emellan är mindre. Vi såg det egentligen redan i våras på EFT när vi spelade en jämn match med Schweiz. Jag tror vi vann med uddamålet. Vi spelade en jämn match med Finland. Vi vinner med 4-0, men det var ju liksom Johan Rehn som gjorde att den nollan hölls. Finnarna borde väl kanske med facit i hand gjort något mål. I somras var det väldigt jämna matcher. Vi hade jämna matcher på finkampen och jämna matcher nu igen. Så att, vi får väl se hur året fram till VM kommer se ut. Vad man kan utveckla, vem som har spelat ut flest kort redan. Men känslan är ju att avstånden mellan Sverige och Finland kontra Schweiz och Tjeckien, om vi ska säga att det är rangordningen, om man tittar på hur sista VM-finalen har spelats, så har det ju definitivt jämnat ut sig.
Är det att de har kommit närmare er då, eller att Tjeckien och Schweiz har kommit närmare Finland?
Nej, jag tror att de har närmat sig båda länderna. Det tror jag definitivt. Sen är det svårt liksom att säga. Det är VM är ju, säger jag som inte varit med i något VM. Men jag har ju lärt mig i alla fall att VM är en sak och de här turneringarna är en annan. Vi har ju sett tidigare när Sverige fick stryk mot Tjeckien för ett par år sedan. Var det 2014 eller 2015? 2014 kan jag tänka mig att det var på våren, och sen vinner man VM på vårkanten sen. Så EFT är en sak och VM är något annat.
Om man kollar till U19 då, så där är ju alltså 7-6-6-5-6-5 för Sverige. Det låter ju extremt jämnt.
Ja, det var extremt jämnt, och trots att vi var på samma plats så hann vi se väldigt lite. Men det jag såg i alla fall såg jätteintressant ut. Där tycker jag att vi spelade med ett högt tempo och fick med mycket folk i anfallsspelet. Såg helt klart intressant ut, det svenska laget, definitivt. Men också flagga lite för Schweiz och Tjeckien här. De såg också väldigt bra ut. Men så starkt av killarna att ta hem ta hem turneringen.
Mm.
Jag såg inte Finland, så därför har jag inte så mycket att säga om dem.
Nej, jag ska kolla in och se om jag kan titta lite grann på dem här under veckan. Jag tror vi nöjer oss så mycket. Tack för att du hade tid att vara med.
Ja, tack själv.
Nu har jag slagit igång inspelningen där, så att Andreas, du kommer hem från en EFT-helg i Malmö. Vad du kommer hem med för känsla?
En känsla att vi ligger långt fram i förberedelserna inför VM. I alla fall utifrån min erfarenhet. 2015 kändes det som att vi hade en hel del kvar att jobba med. Så där känns det väldigt bra.
Om man går tillbaka lite grann i tiden till före helgen, kändes det som att ni hade en del frågetecken. Känns det mycket, mycket lugnare nu, eller beskriv känslan före kontra efter helgen?
Jag tycker vi har legat långt fram. Senaste halvåret har det känts väldigt som att vi har legat i bra fas hela tiden. Sen är det klart att inför EFT så hade vi ju, vi har en VM-trupp att ta ut, och det är klart att det finns en del frågetecken. Men det handlar nog mer om själva truppen än om saker i vårt spel, så att säga. Så att, ja, nej, det kändes bra inför också när det gäller spelet. Det var mer truppen som vi naturligt hade en del funderingar kring.
Mm. Jag tänker vi börjar med matcherna i sig, och så går vi in på lite frågor kring spelare och sånt sen. Men vi börjar med fredagen där. Om jag säger att Schweiz var en besvikelse, håller du med mig om det?
Jag vill väl säga att det kanske var vi som gjorde det bra, men jag förstår vad du menar, och visst, det kändes som de hotade oss inför VM. Efter den matchen så kan vi inte säga att det känns så riktigt. De var en besvikelse, tycker jag också, om man jämför med tidigare matcher vi mött dem, eller de senaste gångerna vi har mött dem, så tyckte jag att de närmar sig ganska mycket, men just den där matchen, det var en besvikelse, jag håller med.
Vi pratade med Tanja Stella ganska mycket efter, och hon sa ju det att det var länge sedan hon såg Schweiz och bleka. Och dessutom utan Corinne Ryttiman, såklart. Men hur mycket tänker ni på Schweiz? Och jag förstår ju att det är en av huvudkonkurrenterna, men försöker ni liksom förmedla till laget att tänk på att Corinne var inte med, det kommer inte gå så här lätt nästa gång?
Ja. En spelare gör inte jätteskillnad, men det är klart att det gör en hel del i deras spel, framförallt i anfallsspelet då. Så vi har Schweiz i gruppen, så det är klart att vi måste ha en hel del fokus på Schweiz. Så är det.
Jag tänkte just på henne på Ryttiman, att hela den där femman är ju ganska, med Florina Marti och dessutom Michelle Wik, att den är ganska beroende av Corinne.
Ja, de är ju där. Det blir liksom inget etablerat överhuvudtaget när inte hon är med. Det är ju hon som är navet i den formationen. Så att de var väldigt bleka mot oss, och mycket berodde kanske på att Corinne inte var med. Mm. Så är det.
Men den matchen då, om vi kollar till främst de som gör mycket mål. Joelsson gjorde 4 och Malin Andreasson gör 3. Vi sa ju det, jag och Anna, att vi trodde att där spelar Malin Andreasson till sig sin VM-plats. Jag förstår att du inte kommer att säga rakt ut, men vad tycker du om hennes insats?
Nej, hon gjorde det jättebra. Hon kommer in som reserv i EFT och gör 3 mål direkt. Och inte bara det, hon gör ett hårt arbete på hela planen. Malin har ju utvecklats ganska mycket, och framförallt i det hårda arbetet. Så hon jobbar lika mycket hemåt som framåt, så det kanske det inte var lika för några år sedan.
Och Joelsson då, om vi kollar till henne?
Ja, hon var extremt bra den matchen. Hon var extremt bra hela veckan, både träningar och matcher. Så att, ja, hon visar att hon är verkligen i form och någonstans alltid beredd. Det är imponerande att se hur hon fiskar upp alla returer. Och, hon är verkligen het just nu.
Anna Jakobsson, som är expert hos oss, hon sa det ganska bra, tyckte jag, att hon skiter liksom i att det står en medspelare framför som är på väg att skjuta in bollen. Att hon kan liksom springa över sin egen spelare för att få in bollen i mål. Mm. Vad säger du om den egenskapen att ha?
Nej, men den är ju grym, och jag tror hon gör det ett par gånger i helgen. Så att det är ju inte bara en eller två gånger som hon är där och nästan flyttar på sina medspelare. Men det är så. Hon är en målskytt, och hon ska göra de där målen. Och den viljan, den liksom någonstans accepteras av alla i laget. Så att det är bara härligt att se.
Ja. Vi hoppar framåt, och sen var det då Tjeckien på lördagen. Och den matchen igen då, stor ledning efter första perioden. Men vad hände i andra där riktigt?
Ja, det vet jag faktiskt inte. Det var någonstans 4 bra perioder fram till dess, och väldigt bra träningar. Så att någonting hände där som gjorde att vi gick ner oss ganska kraftigt. Det är väl lite så, det brukar vara så med den här gruppen, att så fort vi börjar vrida om fokus från liksom hårt jobb till att börja ge beröm, då börjar de gå ner sig, tjejerna. Det är märkligt att det kan vara så, men vi berömde dem ganska mycket inför den perioden, och det var väl mindre bra att göra, det har vi ju lärt oss.
Det är så att de svarar dåligt på beröm.
Ja, i alla fall i matcher. Beröm är alltid bra naturligtvis i en feedback, men under matcher så ska de inte ha så mycket beröm helt enkelt. De ska ha kritiska ögon på sig hela tiden.
Om jag förstått det rätt så var det inte beröm som kom från din mun inför den tredje perioden där.
Nej, det var det inte. Det är sällan man behöver höja rösten. Jag vet inte om jag höjde rösten heller, men jag visade min besvikelse ganska tydligt, så att signalen gick nog fram att vi var besvikna i ledarstaben i andra periodpassen där.
Hur funkar gruppen då? För det är svårt för oss som inte är inne i gruppen. Vem är det som tar tag i det då och liksom leder gruppen? För jag förstår att då är det upp till spelarna att ta tag i det.
Alltså någonstans i ett landslag så de är ju vana allihopa att vara den typen som ska ta tag i det i sina klubblag, så att det kan vara vem som helst. Det är väl styrkan i ett landslag, det är att det finns många som kan visa vägen och många som kan ta ton och många som kan ryta till om det behövs. Så att jag vet faktiskt inte vem, jag kan inte peka på någon, men det är alltid någon i alla fall i ett landslag som gör det. Så att, det finns ingen speciell, utan det är egentligen alla ihop.
Kan inte det vara en fara också att alla kan leda när man inte har liksom en som går i bräschen eller en eller tre som gör det, att det, liksom, det blir lätt för någon att ännu får någon annan gå fram?
Jo, visst kan det vara så. Jag tycker dock att alltså de imponerar så otroligt mycket på professionalismen, de här tjejerna, så att det är alltid någon som kliver fram om det behövs. Så att det är någonstans är ingen fara. Det kan låta som att det kan bli en fara om det är så, men ja, nej, de är väldigt proffsiga de här tjejerna, så att någon tar alltid tag i det helt enkelt.
Och sen hoppar vi fram till Finlandsmatchen. Jag brukar säga att om någonting ska vara perfekt, och innan man använder det ordet perfekt, då ska det vara så att man inte behöver lägga till någonting, man behöver inte ta bort någonting, man behöver inte ändra någonting. Mm. Och första perioden mot Finland, det är väl så nära perfektion det går att komma. För vi satt och pratade om det här efter matchen på vägen till Stockholm och sa att jag kan inte komma på att jag har sett ett landslag mellan Sverige och Finland vara så pass överlägsna.
Jag har ju en match, alltså som tränare så söker man ju alltid den perfekta matchen. Första perioden var en bra start på det. Vi har en fin kamp förra år också, borta i Helsingfors, som hittills är nog den mest perfekta matchen vi har genomfört i ett landslag de senaste 4 åren i alla fall. När vi vann med 10-2 där borta, och då hade vi 3 bra perioder. Så att någonstans kändes det som att vi var på väg mot det efter första perioden. För jag håller med, första perioden var en väldigt bra start på en perfektion.
Mm. Vad kände du spelmässigt? Vad var det som gjorde att det blev så pass bra? För att det var ju inte riktigt den matchtypen som vi hade förväntat oss på förhand.
Nej, det var väl vi blev lite passiva på något sätt, men det kändes som att vi aldrig behövde sätta den hårda pressen som vi kanske egentligen ville göra i första perioden. Vi fick aldrig liksom riktigt, vi behövde inte, vi fick bollen ganska mycket dit vi ville ändå, så att ja, när jag håller med, det var kanske inte riktigt den hårda pressen som förväntades och som vi egentligen ville sätta, men jag tycker Finland, de gjorde det kanske lite enkelt för oss också, gav oss bollen lite enkelt i de ytor vi ville ha den i.
Ja, vi svarade att de hade enorma problem med passningsspelet.
Ja, faktiskt, de hade det. Vi behövde aldrig stressa dem. Visst, vi öppnade upp ytor som vi ville, men vi behövde aldrig stressa dem till de besluten, utan de gjorde kanske inte den bästa perioden heller, vi ska komma ihåg det.
Ja, ja, men det är svårt det där att hitta balans. Jag märker själv när man ser på ert landslag att det blir lätt att man tänker så här att ja, men nu gör de det inget bra. Men man glömmer bort ibland att ja, men nu är det ju Sverige som gör Finland dåliga. Att man får försöka liksom vart man är i balansen på det där.
Ja, jo, så är det faktiskt.
Sen då går det vidare och de kommer tillbaka Finland lite målmässigt och vinner ju andra halvan av matchen. Men ni har ju ett bra resultat att spela på. Men vad tycker du om andra halvan där då?
Jag ska säga så här, andra perioden går Finland tillbaka till ett spel som de hade för ett år sedan. Och ända bak till 2015 och VM där. Så ett 1-2-2 spel egentligen som de har använt väldigt mycket, men som de har släppt sista tiden. Så det är väl egentligen bara att vi inte är tillräckligt snabba att ställa om i tankarna, att då måste vi också ändra vårt spel och gå tillbaka till det som har varit vägvinnande förut när vi har mött Finland. Så att vi pratade mycket om det inför tredje perioden, att vi skulle hitta tillbaka till det spelet, och då växlar ju Finland över till ett man-man-spel i tredje. Så att, ja, nej, de körde tre olika varianter på oss, men det var väl bara bra för oss. Det gör ju att vi är förberedda för det inför VM.
Så. Kan det vara så att den bra första perioden gjorde att Finland var tvungen att ta fram och visa saker för er som de inte ville visa upp under den här turneringen egentligen?
Ja, min känsla är att det blev lite så. Både 6-5 spel och tre olika spelsystem fick de visa oss. Och ja, det var väl ingenting. Jag tror inte att de ville visa det, men de kände väl att de ville inte ha allt för stor brakförlust med sig in i VM. Så att de försökte ju allt för att rädda situationen efter första där.
Ja, och nu blir ju siffrorna bara 7-4, då blir det på något sätt.
Ja, det är lite win-win för båda två inför VM, känns det som.
Ja. Jag tänkte att vi skulle ta det med tanke på att alla kanske inte har koll på de spelarna som spelar i Finland. Men systrarna Kauppi, Vera och Onna Kauppi, är ju ganska okända för de som inte ser landslagsinnebandy jämt. Det är ju två spelare som spelar i ett lag också som kanske inte är superkänt. I KV heter de, va?
Yes.
Och kan du förklara lite grann om de här systrarna? De har ju kommit upp genom U19 och de hålls ju extremt högt i världsinnebandyn.
Ja, utanför ett svenskt landslag så är de två lysande stjärnorna i världen just nu på damsidan, helt klart, och har varit ganska länge. Sen har de haft lite otur båda och på korsbandsskador och missat en hel del U19, både finaler och matcher. Så att, de har haft en hel del otur där. De är lika duktiga i fotboll och håller på med det, och det kan väl slita ganska hårt på de där två tjejerna. Men de är extremt duktiga, lite olika till karaktären. Vi har Vera som är kanske den som är spelgeniet och har ett bra avslut, men är framförallt väldigt duktig i passningsspelet. Rightare dessutom. Och sen har vi Ona som är mer en avslutare då, leftare på andra sidan. Så att det är det vårt största hotet som vi har liksom. Det är de två tjejerna. De är extremt bra liksom.
Om man sätter liksom i en paritet till ert lag, de hade varit givna i två toppkedjor hos er.
Ja, det hade de varit, helt klart. Ja. Det är de två spelarna i Finland som hade tagit plats i första hand, tror jag.
Ja, nej, det är intressant. Jag tyckte inte att Vera var så där jättebra i söndags, men däremot är Onda ganska bra.
Ja, jag håller med, men vi vet vad Vera kan också, så att, och vi ligger ju extremt nära henne. Det är henne vi pratar mest om jag ska vara ärlig. Så att, vi försöker ju störa henne väldigt, väldigt mycket, så att hon har det inte lätt för oss, eller lätt mot oss. Och möta Ida Sundberg och Isa hängandes på ryggen hela tiden är inte alltid lätt, eller?
Nej, verkligen inte. Men det är liksom den spelaren i Finland som ni punktmarkerar?
Det skulle man kunna säga, ja. Mm.
Just det där i finkampen märkte man när de fick lite ytor när ni körde lite annat spel, att hon och My Kippele och Onna, när de började spela det här flip-volley-spelet på bortre som de spelade lite grann i den, att då hade ni lite tufft där stundtals.
Ja, precis. Det stängde vi väl ner ganska tydligt den här matchen. Så att, och det var väl inte en del i vårt spel som vi ville känna på, att vi skulle ha lite kontroll på den typen av spel som den där kedjan vill spela.
Vi kollar till individuella spelare hos er. Det är inget konstigt. Jag menar, jag förstår att en lagkapten Anna Wik vore konstigt om hon inte vore en av de här 19 av 20 som är klara. Men första formationen där, Malin Andreasson in då istället för Therese Karlsson, eller hur man ska säga det där, för det är ju, hon är ju reserv med tanke på att Therese inte var med i den här turneringen. Är det givet att de ska spela tillsammans i ett VM?
Nej, det är inte helt givet. Absolut inte. Sen vet vi att de funkar väldigt bra ihop, så att jag kan väl avslöja att Anna Wik är med i en VM-trupp, men jag tänker inte säga om alla är med eller inte. Men skulle alla vara med i en VM-trupp så vet vi att det är ett bra alternativ, helt klart.
Hur tänker man kring det där? För att vi resonerar så här att, ja, men typ att Louise Wikström inte är med. Det gör att då blir det tuffare för Stålhult till exempel, att hennes som tilltänkta radarpartner är borta. Att alla, till exempel IXU-spelarna har lite fördel att de har ju spelare som de normalt sett spelar väldigt mycket med. Till exempel Cornelia och DJ funkar ju bra tillsammans. Vibron och Joelsson här nu, och så kommer ju Alice Granstedt in där också. Att, liksom, att en naturlig radarpartner försvinner och därmed kanske också platsen blir tuffare att hitta i formationerna.
Mm. Nej, men så är det väl. Man kan ju ha fördel av det där. Samtidigt som att jag tror att det handlar väldigt mycket om speltyp man behöver runt omkring sig, och Stålult, det finns många bra speltyper för henne att funka med det framme, och hon spelar ihop med Moa i alla fall, så att de hittar varandra ganska väl, så att jag tror inte att det är någon fara att en sån som Stålut skulle kunna hitta en bra radarpartner där.
Nej, det brukar lösa sig.
Ja, det brukar lösa sig.
Hur ser schemat ut nu då? På fredag den 10:e presenteras truppen. Hur ser VM-uppladdningen ut efter det då?
Den 20:e är det väl, tror jag, så startar vårt VM-läger nere på Fuerteventura, Plaitas där. Så där blir vi en vecka, den 20:e till 27:e, där vi kan slipa på detaljer och där vi kan jobba med formationer lite mer. Och vi har jättebra träningsmöjligheter där, så att man kan gå ner bara med en formation och jobba hårt med bara dem. Och powerplay och boxplay och frislag och allt vad vi vill hålla på med. Så att det är jättebra träningsmöjligheter där och en väldigt stor frihet där vi får jobba i lugn och ro. Och med rätt saker, hur mycket vi vill.
Kan du förklara lite grann hur ledarstaben fungerar? Liksom, vem gör vad och vem fokuserar på vad? Vad gör Per? Vad gör Kotten? Vad gör Jenny?
Ja, det är väl lite olika liksom, men någonstans Per, Kotten och jag är väl de som liksom mest har fokus på innebandyspelet, så att säga. Jenny har väl en hel del fokus på boxplay och på att hjälpa individer i backspelet, där hon har en hel del rutin och hon har väl ett extra öga där. Per är ju på läktaren under matcherna och filmar matcherna från annan kameravinkel, så att vi är extremt noga i videodetaljer och jobbar väldigt mycket med det, och där är ju Per en nyckel. Han gör ju ett hästjobb där att ta fram bra videoklipp utifrån vad Kotten och jag tycker och ser, och Jenny också då. Så att vi har väl mer, Per är ju en bra partner till oss som kan plocka fram bra videomaterial, och sen sitter vi med både individer och med formationer, och mycket powerplay har det varit den här veckan som jag jobbar med när det gäller video, så att det är väl den uppgiften han har. Sen Kotten och jag, ja, det, vi synkar väl väldigt bra just nu. Vi har jobbat tillsammans nu i snart 4 år, så att vi börjar hitta rätt vi också i vårt arbete. Men, men vi har lite olika uppgifter. Jenny har ju lite mer det övergripande ansvaret när det gäller läger och när det gäller mat och när det gäller schemaläggning och såna här saker, så att Kotten och jag kan koncentrera oss väldigt mycket på spelet, och sen har vi ju Jenny till viss del till hjälp och framförallt Per nu eller vidare.
Hur, jag vet att när Hallstensson och Vara till exempel var i landslaget, då var det nästan som att de var på ett ställe och laget var på ett annat ställe. Det känns som att det var en ganska lång distans mellan dem och laget. Har ni någon som är liksom närmare laget än vad ni i ledargruppen är, som liksom, det finns ju någonting som heter player liaison eller vad det heter, som Carl-Johan Ireus har i herrlandslaget, är att han ska som vara spelarnas röst på något sätt.
Nej, men Jenny har ju samma roll som Kalle har egentligen, fast jag tycker inte riktigt att det behövs i det här laget. Vi har ju sjukgymnast också, Kristin Andrén, som är väldigt nära laget hela tiden och sådär. Men jag tycker faktiskt att vi samtliga har en ganska nära relation till alla spelarna. Vi har ju liksom inte den här distansen riktigt som du pratar om att kanske Jan och Ulf hade. Vi har inte valt den vägen och vi har inte känt något behov av den vägen heller. Så att vi har en ganska nära och bra relation allihopa med alla spelare. Så att, men Jan är väl den som kanske ändå har de ögonen mer i alla fall. På gruppen och på spelarna så sätt, precis som Kalle ska ha på här sidan då. Och sen även Kristin då har väldigt nära relation och bra ögon i gruppen också, så att. Men någon distans har ju inte riktigt vi heller.
Nej.
Till det.
Om vi kollar till VM nu är det inte så långt kvar. Det ska gå i Slovakien i Bratislava, och då tänkte jag så här, men Slovakien, hur mycket innebandy är det där? Då fick jag höra att du hade sagt att ja, men Slovakien är så pass bra att de kan gå till en semifinal.
Mm.
Har du sagt det?
Det har jag sagt. Jag tycker Slovakien, de har väl slagit Tjeckien i träningsmatcher här nu 2 gånger under året här. Så att, och jag tycker att Slovakien har ett, det är väl det lag och nation som har mest spännande spelare som är lite på uppgång och lite yngre spelare. Så att, det är väl mitt tips att Slovakien är lag nummer 5 eller 4 till och med då. Jag tror mycket väl att de kommer kriga om en semifinalplats faktiskt. Framförallt nu när det är hemmaplan. Och de dessutom har lite boost av att de har vunnit mot Tjeckien. Sen har ju de en tuffare resa dit och de kan ju stötta på Finland eller Sverige på vägen beroende på hur deras kvalspel går till då.
Ja, exakt. Det brukar oftast vara så att allt det där hänger på en match. Om det var i Lettland för herrarna, då förlorade ju Lettland mot Kanada. Och då var det liksom att vägen fram som var utstakad försvann.
Ja, men precis. Och det kan ju mycket väl bli så för ett slovakiskt lag också. Det handlar mycket om kvartfinalspelet där. Vilka de får möta där och så vidare. Får de stötta på ett Schweiz eller ett Tjeckien, då tror jag de kan skrälla faktiskt.
Jaha, spännande. Mm. Men det var väl ungefär det. Då har vi summerat ungefär EFT. Men jag tänkte att vi ska gå in på individuella spelare. Och vem tycker du har imponerat mest i helgen? Vem är det som har förstärkt sina aktier mest i helgen?
Ja, men du har varit inne på dem. Jag tycker Mallan gör ett jättebra inhopp som reserv. Hon stärker sina aktier. Dels har hon ju tagit de kliven som hon behöver för att vara med i ett landslag. Det har hon gjort under försäsongen egentligen och under hösten. Men hon stärkte ju sina aktier helt klart under EFT. Det gjorde hon. Även Sofia Joelsson. Nu pratar jag målskyttar bara. Det finns ju många andra delar. Stefanie Bober som målskytt också stärker sina aktier. Vi är ju ett offensivt lag. Våra backar, eller i alla fall en av våra backar, ska med upp väldigt högt upp i anfallsspelet. Och Bober är ju en sån spelartyp som gynnas mycket av det spelet. Så att, hon visar ju också att hon behärskar det och vill det. Och hon är klinisk i sina avslut. Så hon stärker väl också sina aktier till en VM-plats, helt klart.
Hon gör 4 mål från en inom situationstecken back, säger då. Det är ganska bra.
Det är mycket bra, helt klart. Så hon och Moa är sådana spelartyper, backspelare, och även Conne kan ju vara det när hon spelar på den positionen. Så Moa väldigt bra att de får en fri roll som fjärde spelare i anfallsspelet, kan man väl säga.
Om vi vrider till det du just säger, att just att Moa köper, hon leder alltså SSLs poängliga och snittar över 3 poäng per match, eller hon snittar väl exakt 3 poäng per match. Hur stort är det, ska man, om man säger så? Bult vann ju på herrsidan, vet jag, för en massa år sedan. Och det var ju så här att ja, det ska ju nästan inte gå.
Nej, men det är stort. Sen samtidigt, tidigare år så har väl Moa varit en sån spelartyp som alla har gått och väntat på att slutspelet ska börja ungefär. Då kommer hon att växla upp. Jag är ganska imponerad och väldigt glad över att Moa redan nu är där. Och jag vet ju att hon mentalt har en annan inställning idag än för några år sedan. Nu vill hon vara bra varje gång hon är på plan. Så att, jag är inte förvånad att Moa leder poängligan. Mycket tack vare att jag vet hur hennes inställning är idag kontra tidigare.
Spännande. Jag tror vi avrundar där, och så sen då tackar vi Andreas för att du ville vara med här, och så sen då blickar vi framåt mot VM helt enkelt.
Ja, det gör vi absolut.
Så att säga. Jonte Rudman, IB-nytt, har du varvat ner efter nattåg och helhelg i Malmö?
Ja, men nu är jag väl på banan igen. Det är alltid så, måndagar är ju lite halv vilodag för en annan. Så att nu är man energifylld igen och sugen på att SSL drar igång till helgen.
Jag gjorde faktiskt tisdag till min vilodag. Jag brukar också ha måndag, med tanke på att jag är i 99 fall av 100 jobbar helg. Så idag blev tisdag min vilodag. Men jag poddar istället, men det är ändå skönt att hinna vila lite grann när man var iväg så där. För mig blir det 5
precis.
Dagar.
Det blir ju en långa dagar när man är iväg på turnering.
Ja, men väldigt kul också.
Verkligen.
Vi har ju sett alla matcher på plats här nu. Jag och du har ju dessutom hunnit surra lite grann off camera, eller vad säger man, utan en mikrofon i närheten. Men vad tycker du om helgen? Vad är grejen för dig?
Alltså, grejen för mig är väl framförallt att Sverige är otroligt bra. Alltså, det är inte de andra lagen som är dåliga, utan Sverige har både ett spel och en trupp som är helt fantastiskt. Så jag kan inte se något som ska stoppa ett VM-guld.
Ja, det är väl möjligtvis det att jag antar att laget också har den känslan nu.
Ja, det kanske skulle kunna vara, men samtidigt så tror jag att man är mentalt förberedd på det också, att man har alla verktyg i lådan för att kunna ta guldet. För att jag ser inget av de andra lagen som direkt hotade på det sättet som man kanske trodde med en månad kvar till VM.
Ja, jag tror att det kommer vara tajtare än vad det var. Alltså Finland, så bleka som Finland var i första perioden har jag aldrig sett Finland, men Sverige gjorde de ju också så dåliga, så att man får, ja, det är lite svårt att bedöma. Sen Schweiz hade ju borta två extremt viktiga spelare, inte minst Corinne Rytterman där, som gör att jag tycker att man ska inte avskriva dem, för Schweiz är mycket bättre än vad de var i fredags.
Jo, det är väl sant i sig. Det är de. Nej, det ska bli spännande att se när alla lag har fullt ställ så att säga. Och även Sverige inte behöver mixa lika mycket i femmorna som man gjorde, utan kan köra på under VM-läget och sen ta med sig det in i VM. Vad det kan ge.
Vad tänker du kring truppen då? Lundmark säger ju att han har 19 av 20 spelare klara. Han outade också här i en intervju en dunderskräll att Anna Wijk var klar.
Oj.
Nej, men om man kollar till truppen, vi är väl överens om att Malin Andreasson, hon har väl spelat till sig en plats. Hon hade jag inte sagt var säker för helgen, även om när vi pratade faktiskt, vi kan säga det, att vi pratade och spelade in lite grann i onsdags, men det blev lite fel där. Och då hade ju vi med Andreasson i truppen.
Och jag är jätteglad att hon gjorde en så bra helg och bekräftade våra tankar där. För att hon ska vara med. Framförallt i det samspelet som hon har med Anna Wijk, så kommer det bli riktigt bra.
Och när Therese Karlsson inte kan vara med känns hon ju ännu mer given.
Ja, definitivt. Definitivt. Annars så tror jag, alltså tankar kring truppen i sin helhet. Jag tror både du och jag och din kära kollega på TV4, vi har nog ganska stor samsyn av vilka av de här 19 av 20 eller till och med 20 av 20 som är med. Jag funderade lite på vem som är sista personen han funderar på, eller om det var någonting han bara sa för att hålla lite spänning i det till fredag.
Ja, jag tror att det kan vara dels det. Men sen tror jag också att alltså det är svårt att säga exakt vad han tänker där, men men vi går väl igenom det här rakt av, så kan vi väl konstatera. Jag har Annas trupp här framför mig, så jag tänkte vi tar med Annas trupp också. Den är ju nästan identisk med den, eller den är ju identisk med som jag tror. Men målvaktsfrågan, att Sara Hjorting och Emelie Frisk 1 och 2 är väl odiskuterbart. Annars hade ju Amanda Hill till exempel varit med i den här truppen om hon hade haft en teoretisk crunch.
Ja, men precis. Den är ju så stenklar och har varit så länge, så den är ju, kan man lägga åt sidan.
Ja, jag tror, och om jag inte riktigt har förstått det helt fel, jag tror att Mick Hill missa sig lite grann. Men jag tror att Amanda Hill är reserv.
Ja, det borde hon väl vara som trea, och säkerligen åka med ner till Plaitas också, för de brukar ju ha tre målvakter på VM-lägena, om jag förstår till rätt.
Ja, det kan mycket väl vara så. Ja, men så har det Hjorting, Emelie Frisk, men vem är etta då? Jag tycker att Hjorting är solklar etta.
Ja, hon är inte solklar, men där är vi eniga. Hon är etta i alla fall. Jag tror att den som står semifinalen kommer också stå finalen om den gör det bra. Så står Hjorting semin och gör det bra, så står hon finalen. Men skulle hon göra en platt match i semin, Sverige börjar väl ändå vinna, kanske. Då finns väl en liten chans för Frisk, men annars är väl Hjorting etta.
Ja, det kan väl vara att Frisk har den här revanschlusten efter Täbypetningen att den liksom kan tända henne inför VM:et.
Möjligt. Men backarna där, det tror jag också vi tämligen är överens, både du och jag och Anna. Jag ser ju Boberg, Köp, Vidfjäll, Nordström, Kans och Sundberg.
Ja. Det enda teoretiska är väl där om Frida Nordström ska spela högre upp i planen, men jag tror att de kommer använda henne som den sista libron, framförallt nu när Klara Molin är så pass oklar om hon kan spela. Hon ska ju testa först den 12 november om hon kan spela än, så truppen tas ut den 10, så att jag tror att loppet är kört för henne om inte någon skulle bli skadad och hon visar sig vara mer fit for fight än vad man tror.
Ja, men precis, så det blir väl en sån sista minuten i hopp i så fall.
Ja, kollar vi till, ja men då säger vi det. Stefanie Boberg, Mårköp, Isa Rydfjäll, Frida Nordström, Isabel Kranz och Ida Sundberg.
Och så kan ju Fjällstedt eventuellt ta en backposition också, även om hon fick ut mer längre fram i banan under helgen. Så finns hon ju med i diskussionen där.
Jag tycker att man måste hylla. Man snackar ju väldigt ofta om anfallsspelare, men det är Isa Rydfjäll och Ida Sundberg gör längst bak. de är ju extremt bra där bakom. För Ida Sundberg var man ju så imponerad av i de första två matcherna att det var nästan löjligt.
Ja, det är ju de som möjliggör att Sverige kan ligga med fyra spelare högre upp och gå med offensivt, för att det finns en trygghet längst bak av personer som städar och håller koll liksom. Så att de är ju extremt viktiga för Sveriges anfallsspel, även om man kanske ser dem som defensiva backar. Så är det ju det som är avgörande för att Sverige kan spela det spelet de gör.
Jag vet inte om du hörde det, men vi pratade med Ida Sundberg efter matchen och hon har ju sagt åt sina dom i den femman att ja, men ni kan sticka och lämna mig själv, jag ska lösa det där. Att det spelar ingen roll om man har två eller tre som dubblar, då är det liksom exakt som hon gör i Pixbo i och för sig, så hon är van att göra det, att forwards kommer upp och kliver på henne, hon vänder bort den och så skapar en numerärt överläge framåt istället.
Ja, nej, men det, jag hörde inte när ni sa det i sändningen, gjorde jag inte, men... Hon är duktig, minst sagt.
Ja, hyllning till Ida Sundberg och till Lisa Rytfjärd, riktigt bra. Sen då, vi går igenom forwardsuppsättningen och sen får vi tro och gissa lite grann hur hon kommer att spela. Men det är ju lite mer spekulationsmässigt. Jag är ju helt övertygad om att Malin Andreasson och Anna Wik kommer att spela tillsammans. Så allt tyder ju på att det är Stålhult som kommer att bli sista länken där. Det enda skrällen som jag ser som skulle kunna hända där, det är ju att Rasmussen kliver in tillsammans med Andreasson och Wik. Mm. Eller möjligtvis en rightare.
Ja, möjligtvis en rightare då kanske. Precis. Men den farten de fick med Stålhult i den femman tror jag de kommer fortsätta köra på.
Ja, jag tror det också. Men ta dina forwards då så hänger på.
Ja, nej, men det går Johansson, Wik, Augustsson, Rasmussen, Janstedt, Joelsson, Hultgren, Fjällstedt, Stålhult, Wibron, Sten och Andreasson. Inga ställar.
Nej, det känns ju lite tråkigt nu, men ja, alltså, jag kan inte se någon egentligen som är tveksam. För Anna Moberg, hon fick ju inte riktigt chansen. Och där hon fick chansen så tycker jag inte riktigt hon tog den heller. Så att hon känns ju som den som är, hon kommer vara 21. Och Lisa Andebratt kändes på, redan när hon blev reserv, att det kändes som att hon var klart längst ifrån truppen av de som var där.
Ja, hon hade ju ingen superhelg heller i det spelet liksom, som Sverige spelade. Hon tappade några bollar och sådär långt ner, så att hon förstärkte väl inte sin aktie direkt heller i diskussionen där.
Nej, jag tror inte heller att hon... Jag tror faktiskt att hennes chanser att vara med är noll nu. Om det är någon som är fundersam kring den 20:e platsen då tror jag att antingen är det Klara Molin eller om Moberg ska med istället för, jag vet inte vem det ska vara, kanske Hultgren eller någon, men det måste.
Ja, den där sista platsen är intressant, för det skulle ju, alltså jag tror, jag gillar ju Jonna Sjöberg som spelare, irrationell, rightare, avslutare, lite joker och sådär, men eftersom hon inte var med i helgen så vet man inte riktigt. Hon skulle kunna glida in på en jokerplats också. Jag vill flagga för det.
Ja, alltså jag är extremt skeptisk till att någon som inte var med i helgen skulle komma till VM. Men just med tanke på att det lät som att det var ganska klara. Att det lät inte som att någon var spelmässigt redo. Ja, vi får ju se på fredag, men så tror jag att det kommer bli i alla fall. Jessica Eriksson skulle ju då möjligtvis kunna spela back på den sista platsen. Men jag tror att både hon och... Klara Molina är inte tillräckligt hela för att kunna ta en plats.
Nej, det är ändå ganska många matcher och träningar som ska klaras av under ett VM. Och det är ju ingen idé att ta med en spelare som inte kan vara med på matcherna och på träningarna för att spara dem. Det känns väl väldigt onödigt.
Ja, men då har vi ju det där.
Ja.
Delgado Johansson, Anna Wik, Adina Augustsson, Ellen Rasmussen, Alice Granstedt, Sofia Joelsson, Cornelia Fjällstedt, Johanna Hultgren, Jennifer Stålhult, Emelie Wibron, Sara Sten och Malin Andreasson.
Mm, där har vi truppen som ska ta nytt guld.
Då har vi facit. Då behöver ni inte ens lyssna på fredag. Nej, men det känns ju som att det är det som kommer att bli. Och att, möjligtvis då att det är den där 20:e sista, vem det nu ska vara.
Ja, den är ju... Ja, det gick inte att få ut så mycket Lundmark om den personen heller, vilka det står mellan, så att jag tror det är när klar och att han sa det för att hålla lite spänning i helheten.
Ja, Du, läste du för övrigt, jag vet inte om det var Finlands trupp som de släppte, men jag lade just ut på Plastpoddens Twitter där att de har ju släppt en bild på vad som kan vara truppen till den finska laget.
Det är truppen, de släppte den igår faktiskt.
Ja, exakt. Direkt efter. Läste du översättningen där på Google Translate?
Tändstickor, målarfärger.
Det var fullständigt magiskt. Och att My Kippel, hennes namn, jag måste bara ta fram tweeten här lite snabbt, jag ska försöka multitaska. My Kippeles namn blir alltså min bläckfisk på svenska. Extremt roligt.
Det svåraste med att följa finsk innebandy är att Google Translate inte klarar av att översätta texterna. Man får sitta och gissa.
Alltså landskampen blir alltså tändstickor. Mål blir målarfärger. Assist blir passerar. Och när det då står totalt till höger, vilket är poäng, totalpoäng, då står det nästan som att det ser ut som att det är perforerad fot. Nästan som att det är vilken fot använder de vid fotpassning. Ja, det ser extremt märkligt ut.
Och klassik översätt med klassisk. Klassisk. Det är en sån grej som man som journalist måste hålla koll på när man lägger in truppen sen, för den är enkelt att missa.
Klassisk. Ja, företaget också spelar de för. De spelar för ett företag.
Ja, men det finska, det är härligt. Och du ska göra finsk intervju.
jag har ju en... Jag har ju lite finst i ingift släkt och sådär. Så jag har ju lärt mig Motta Gule Kleppi och några andra så här fraser. Jag slängde in Eisa Peite här i sändningen. Får dig övertäckas när det var någon som la klubba över klubba. Och det tyckte jag var kul. Det tyckte inte Anna. Jag tycker ju för det ganska ofta att jag kan vara kul, men det är väldigt få andra som tycker att jag är kul. Det blir lite tingsnära.
Det måste man inte alltid ha medhåll. Humor är personligt.
Ja, det är faktiskt det.
Men ska du göra den här intervjun på film, eller?
Jag vet inte. Det sätter ju press på att jag inte kan ha någon fusklapp.
Om inte annars ska jag se till så att det blir på video, så ska jag ha en Lars Lindberg cam så att jag får det.
Ja, Mojo har jag lärt mig i alla fall. Så att jag kommer en bit på vägen.
Då slipper jag i alla fall svar som Hotel Sleep och sen så går personen.
Eller, jag får köra som Peter Kotilainen, well, I'm a striker.
Ja, precis. Ja, det blir spännande, det blir härligt. Ja, en kul VM framför oss i Bratislava.
Ja, verkligen, det ser vi fram emot. Vi åker 29, vi hade VM-möte igår också, så det kommer lite spännande nyheter där kring vår VM-bevakning, men det kan vi tyvärr inte släppa riktigt till dig och övriga som är intresserade än, men det kommer.
Det blir stay tuned på det.
Exakt. Tack Jonathan.
Tack så mycket Lars.
Tack så mycket för att ni har lyssnat hela vägen hit, om ni har orkat med det. Nu är det slut för den här veckan och tillbaka redan nästa vecka, och då blir det fokus på SSL igen och de rubriker som finns för den veckan. Då kommer också Svepe tillbaka som inte var med idag med tanke på att det bara var landslagssnack. Ha en härlig vecka, så ses vi igen på tisdag.
Mark. Där är det borta och köpa ägg för Steinek. Han gick på Ica.
Ägg.
Han var borta i alla fall. Vilken drag.
Kan vi konstatera att det var en hel matkasse han fick ihop där, tror jag. Det var vilken straff. Wow, Malte Lundmark.
Och nu börjar målen ramla in, så det gäller att köra full pung.
Gör inte Samuelsson mål, då är det VM-guldet Finlands. Samuelsson.